If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Era goda vänner Kalle och Patrik. Hej Patrik!
Hallå Kalle!
Hur går det i vårbruket?
Ja, det går väldigt bra, men som vanligt så ligger man ju efter med allting då, så det hör till. Man går som sagt och väntar på den här tiden och sen blir det väldigt mycket.
Det blir ju det, och sen känslan av att man hela tiden ligger efter också. För mig är det påfrestande, att liksom hela tiden känna som att man försöker bära vatten i händerna och det bara rinner mellan fingrarna.
Ja, det var en bra beskrivning. Jag har ju en kurs här nu, så det kommer ju 12 deltagare på lördag också. Så man vill ju att det ska vara lite ordning när de kommer också här. Allt.
Men det är väl ett perfekt tillfälle att få massa grejer gjorda. De kan väl hjälpa dig att plantera ut grejer och sådär.
Ja, vi ska göra saker, absolut. Men sen... Och det ska ju bli praktiska moment med, så att självklart så kommer det vara till ömsesidig nytta där även för mig. Det hoppas jag. Men det får ju vara lite innehåll också utöver att rensa ogräs.
Ja, det här är då småbrukarkursen som du gjorde reklam för i förra veckans podd, eller veckan innan kanske?
Ja, det är nog 2 veckor sedan jag gjorde det. Den blev ju fulltecknad på 6 dagar.
Gud vad kul!
Ja, det var det. Det ska bli jätteroligt och väldigt spännande att få köra det här, en pilotkurs nu då i år med det här. Så ska vi se.
Om man lyssnar på podden nu och känner så här, fan, den här kursen hade jag velat gå. Vad ska man göra då? Ska man mejla dig och göra en intresseanmälan eller?
Nej, jag är dålig på att hålla reda på grejer så, utan vi har diskuterat det där att vi gör ingen mer kurs i år, utan nu, jag har ju haft så väldigt mycket biodlingskurser de senaste, ja det blir 7:e året i år, och jag hade även ett par år innan det, men i större utsträckning nu då i 7 år, och det har ju tagit väldigt mycket tid på framförallt vårar och försomrar, så att det har ju inte... Ja, vi vill hinna ikapp med vårt eget småbruk helt enkelt inför kommande säsonger. Och då ska vi satsa mer på det här med småbrukarkurser om det här faller väl ut då.
Ja, kul.
Vilket jag är väldigt säker på att det gör då.
Men jag säger ändå så här, om det är någon som blir sugen på att gå småbrukarkurs, hör av er på internet på något sätt. Skriv i kommentarerna, skicka DMs. Om tillräckligt många tjatar kanske vi kan ha en kurs här hos mig och Britta också, så att det blir lite närmare Stockholm. Om du bor i Stockholm vill säga. Hur låter det Patrik?
Ja, det skulle vi kunna ha, men då behöver vi dra igång den snart om man ska ha en mer heltäckande kurs.
Ja, men det kanske blir nästa år. Vi får se.
Ja, jag tror det är bättre att göra det. Nu har vi första träffen här på lördag och vi kommer så en omgång planter till och så vidare, olika system bland annat då. Fast det är lite sent, det gör ingenting. Men nästa år så drar den igång i april.
Mm.
Så är det.
Men hur gör ni då? Kommer ni inte visa upp någon halmslöjd som man gör i stearinljusets sken under vinterhalvåret?
Nej, det blir det inte, Kalle. Vi kör sista dagen i september. Men mycket skördande och konservering och sånt där då.
Ingen slakt?
Inte bestämt än.
Nej.
Kan bli. Vi får se hur det utvecklar sig.
Du, apropå slakt, jag har ju pratat om att jag ska skaffa grisar.
Ja.
Sen ett tag så bestämde mig för att jag inte ska skaffa grisar längre. För att jag orkar liksom inte ha fler grejer. Jag drunknar i göromål på gården. Men sen så känner jag mig stark en dag och kom på att jag kunde bjuda in mina polare för att bygga en hage. För det var det som kändes så motigt. Man måste ha en ganska noga hage ju, det pratade vi om sist.
Ja.
För de rymmer ju gärna. Och så kom jag på så här, jag kan bjuda in lite polare så investerar de lite en dags arbete mot att de får kött sen när det är dags för slakt.
Mm.
Och så då fick jag hjälp att bygga en tredelad hage nere i vår lilla dal här. Och det blev så himla bra. Så nu känns det jättekul att få grisar.
Ja, du gjorde 3. Ja, vad bra. Ja. Det tror jag var väldigt klokt. Nämligen just det här att de får gå på ett ställe och så flyttar man dem innan den är totalförstörd.
Ja, men
så
exakt.
Att de får chans att återhämta sig. Och får du vila 2/3 av tiden medan man... De är ju bara på 1/3 hela tiden. Va?
Ja. Det, men så det känns jättekul. Och drog såna här 2,5 mm järntråd. Så det känns liksom stabilt. Stabila stolpar. Det kommer bli mycket ström i tråden. Jag har också grävt nu för el och vatten ner. Så att jag ska kunna automatisera vatten till djuren där nere.
Mm.
Så jag känner mig på gång.
Kul! Alltså man lär ju sig det där ganska fort att... Särskilt när det gäller djur, det gäller ju växtodling också. Det har ju du sett med dina bevattningssystem och det där liksom att det blir väldigt mycket vardagsarbete med att sköta sådana här saker. Så att det gäller att skapa en arbetsbesparande infrastruktur helt enkelt.
Ja, ja verkligen. Ja, det blir otroligt stor skillnad. Alltså automatisk bevattning i växthuset spar ju, ja, men det spar ju en halvtimme. 2 gånger om dagen typ. Det är,
ja.
Alltså, det är helt sjukt mycket. Men också, bara en sån sak som med hönsen, att jag köpte så här stort vatten, jag har berättat 1000 gånger, men stort vattentråg och stort fodertråg till hönsen. Så att jag inte behöver fylla mat och vatten morgon och kväll varje dag. Alltså det är sån otrolig skillnad.
Ja, men det är det. Men sen det som du gjorde med dina vänner också, det gjorde jag ju med min familj. Vi har startat en ny tradition nu då, och det är ju att vi sätter potatisen tillsammans och tar upp den tillsammans.
Så himla fin grej.
Ja, så efter, det var ju väldigt sen vår nu då, men så för att alla skulle kunna komma och så la vi det nu i helgen då. Mm. Lite sent även för att vara här uppe i bergen i västra Värmland då, men inte för sent, absolut inte. Och det var ju just det som du säger, alltså. Herregud, jag körde upp fåror. Det var det enda jag hann med att göra. Sen gjorde allt annat sig själv. Så det, ja. Och det var... Alltså, jag måste ju säga det att jag kanske är lite egen där. Men att arbeta ihop är ett fruktansvärt trevligt sätt att umgås på. Alltså.
Ja, det är det bästa.
Det är verkligen det.
Ja, så har vi min familj också. Det är som ett skämt som vi har. Att vi alltid måste bära någonting när vi pratar. Alltså det är så vi funkar i min familj. Och det är lite kulturkrock mot Brittas familj. För de sitter gärna ner och pratar. Medan min familj, vi måste hålla på att skruva eller bära eller gräva eller.
Mm.
Så kan det vara. Men du, det här med alla projekt som man nu känner att man håller på att drunkna i, det får mig att tänka på en grej som du har sagt till mig någon gång. Nämligen 80-20-regeln.
Ja.
Som jag tänkte vi ska ta upp, för att när man håller på att tänka på det här med beredskap som den här podden handlar om, det är inte bara småbruk utan även liksom prepping i stan, så kan man lätt känna att det blir för mycket. Det är så många aspekter som man behöver tänka på. Det är mat och vatten, sjukvård, det är hela hemskt visramsan.
Ja.
Men då finns den här 80-20-regeln. Berätta.
Ja, det är en... Man får ju se det som en generell regel och ett sätt att tänka och förhålla sig till saker. För precis det här du tog upp nu, alltså det är ju så mycket att göra. Och du startar nya projekt och så. 80-20-regeln, det betyder alltså att, ja, den tillämpas ju på många olika sätt då, men i den här tillämpningen så är det det att du gör 80% färdigt i ett projekt på 20% av tiden.
Mm.
Och de sista 20% för att få det där 100% perfekt, det är de som tar tid. De tar 80%. Alla ni som har byggt ett hus själva, ni vet det att när huset nästan ser färdigt ut och man tänker, åh, då är halva arbetstiden kvar alltså.
Då jävlas det salas och sättas foder.
Ja, men det är ju det. Ja, så är det. Men den är väldigt viktig. Och det är just det här att ska man vara småbrukare i lite större omfattning så blir det väldigt många saker, väldigt många projekt. Och om man då gör lite enkel matematik så är det ju så här att om man kan göra saker tillräckligt bra, alltså inte perfekt, för det tar så himla lång tid, då blir det inte mycket, va? Jag brukar tänka så här att de som är väldigt slitna vet det att kommer man till en perfekt trädgård så kan det vara lite stressigt. Det finns undersökningar som visar det här. Men kommer du till en trädgård som är lite mer naturlig, lite inte spikraka kanter överallt, inte superhundra perfekt rensat och alltihopa, så är den mer vilsam.
Mm.
Så det är inte bara, det är, alltså man får inte blanda ihop det med slarv. När man gör saker så ska man ju göra det bra. Men om du gör 80... Ja, men tillräckligt bra, tillräckligt bra.
Men så pika mig här mitt i inför alla människor.
Nej, alltså den här, jag tycker den här är jätteviktig, för det är ett sätt att lära sig att hantera saker också och vara nöjd med det, va? Alltså, för gör du 80% slash tillräckligt bra på 20%, en femtedel av tiden, ja, men då hinner du ju med 5 projekt istället för 1 projekt, va?
Ja.
Ja, och det är ju så du får jobba när du ska hålla på med många saker då. Så det är viktigt.
Ja, skönt att höra, Patrik. Speciellt den här tiden på året när det känns som att man inte riktigt räcker till.
Ja, men det gör man inte. Men det är ju också en sak man måste lära sig att hantera. Och det är ju inte heller så där jättefarligt. Utan man kör på och sen blir det så bra som det blir. Och det kommer så händer saker och det kommer saker emellan. Och tänk om du får bli sjuk en vecka under den här tiden, 1 år. Ja, då är det ju så.
Ja, du bara bita ihop.
Ja.
Du, får jag fråga en grej. Har du något trick för att fullfölja projekt? För det är, jag vet att många, jag har inte riktigt det problemet själv, men vissa människor jag lever med har en tendens kanske inte riktigt att tappa tråden. Kanske jag ska säga, i projekt. Har du något trick för att hålla ända in i kaklet?
Nej, det får jag väl säga att jag är egentligen ingen riktig slutförare heller, faktiskt.
Nej.
Så för mig passar det väldigt bra med den här 80-20-regeln och många projekt istället. Det är så. Nej, alltså... Ja, du är en ovanlig människa på det viset, Kalle, att du både... driver projekt och startar upp projekt och sen fullföljer du dem. Sådana finns ju nästan inte. Det brukar ju vara 2 olika människotyper det där.
Ja. Men det är också därför det känns som att jag håller på att drunkna just nu.
Ja, så är det. Nej, jag har faktiskt inte något konkret tips på det. Det har jag inte.
Om det är någon som har några tips på hur man fullföljer projekt. Ja, mitt trick är ju att inte sluta tänka på dem. Utan jag biter mig fast i dem som en jävla grävling. Och sen håller jag fast tills det är klart. För jag är rädd att om jag slutar tänka på dem, om jag liksom tittar åt andra hållet, då kommer det att falla mellan stolarna. Så att jag är väldigt noga med att bara liksom elda på.
Ja, ångest är ju en bra drivkraft.
Jajamän, nu går vi vidare.
Ja.
För 2 veckor sedan så pratade vi om biodling. Som du kanske minns, Patrik.
Ja, det glömmer jag ju inte. Vi hann ju inte säga så himla mycket, tyckte jag.
Nej, så var det ju. Bland så glömde vi prata om det här med biodlingens produkter. Alltså det man får av att ha bin. Vi pratade ju om pollinering och sånt där. Och den nyttan bin gör. Men vi pratade inte så mycket om... lite om honungen. Men det finns andra produkter från bin som man kan ha nytta av i sin beredskap.
Ja, jag tänkte vi skulle... ta upp det faktiskt, för det är ju lite grann att skapa intresse kring det här med biodling också. Och honungen är ju det som de flesta tänker på.
Mm.
Men sen har du ju några produkter till, och det är vaxet, bivax. Ja. Det är någonting som många har hört talas om också, till exempel bivaxljus. Och ytterligare några har väl hört talas om att man kan ha bivax i salvor.
Ja, cerat.
Ja, till exempel. Eller ansiktskrämer eller sårsalvor. Ringblomsalva är ju en klassiker till exempel.
Just det.
Sen har vi propolis. Känner du det? Känner du till, Kalle?
Ja, jag känner till det. Men de som lyssnar kanske inte känner till det.
Nej. Det är ju så här att nu är det väl en 15-20 år sedan man gick igenom DNA på bina.
Uh-huh.
Och det som slog en när man gick igenom den här genetiken då, det var ju det att det fanns väldigt lite gener för immunförsvar.
Mm-hmm.
På individnivå. Och det som man har ju vetat att de klär in kupan med hartser. Och det är alltså så här att bina använder växternas immunförsvar. Du vet, om ett träd får ett sår, så kodar det igen.
Just det.
Speciellt barrträd, så blir det ju väldigt tydligt, va?
Ja.
Och även knoppar och sådana saker bland blommorna har hartser på sig.
Mm-hmm.
Det här samlar bina in.
Alltså det är växternas immunförsvar för att det inte ska komma in bakterier och sånt.
Ja, det externa skyddet kan man säga.
Mm.
Så... växterna använder sig av det. Och du vet, de är utsatta för svampangrepp och bakterieangrepp och allting, va? Hela tiden.
Mm. Mm.
Det går ju relativt fort när ett träd dör. Så tar de här svamparna och bakterierna över då, va? I förruttnelseprocesser och nedbrytning av cellulosa och sånt där. Men det här gör, och det här hartserna och den här propolisen då som bina tillverkar av de här hartserna som de också samlar in då och blandar med vax. Det tätar de hela kupan med, om det är lite hålrum. De kan minska flusterhålen, de kan bygga upp sköldar runt flusterhålen för att hindra att det blåser in och sådana saker. Sen täcker de även bivaxet med det, och är det springor och sånt då, så fyller de igen. Så alla ytor och allting täcks utav det här. Och bland annat så är det så här att bina återanvänder vattnet i nektarn genom att kondensera det på väggarna. De sänker temperaturen några grader på väggarna som är lackade med de här hartserna, som gör att det går att kondensera på det då. Så där är ett användningsområde till för dem då.
Men säg det där igen, det lät ju helt sjukt. De sänker temperaturen.
Ja, på ytterväggarna. Vilket gör att när de avdunstar vattnet i nektarn så kan de kondensera det på väggarna då, så plockar de upp de där dropparna, så slipper de flyga och hämta vatten. För de behöver ju vatten också, va? När de gör fodersaft bland annat då.
Och hur sänker de temperaturen? Ta det lugnt.
Ja, alltså de har ju tagit kontroll över klimatet och skapar ventilation och luftflöden och så vidare där inne i kupan. Olika temperaturzoner och så. Så att det är ingenting konstigt. Mm. Det kan du se om du tittar ibland, så kan du ju se att det står bin och fläktar med vingarna på flustret och så.
Mm.
Och det står alltså bin även inne i kupan på rätt platser och skapar luftströmmar och sånt då. Mm. Och det är ju även så att om bina får bygga helt fritt, Vi har ju topplistkup, jag och du, och det innebär ju att bina får ju bygga kakorna själva på lister. Men vi vill ju fortfarande att de bygger på listen och rakt, så att vi kan flytta kakor och så. Och titta och se om de är friska och det finns ägg och sådär. Men bygger de i naturen, då böjer de ju bågar och olika tjocklekar på sina kakor. Det är tjocka isoleringskakor som kan vara 7-8 cm tjocka för att isolera bort kalla ytor till exempel, och sen böjer de dem mot flustret just för att det ska vara lättare att skapa de här luftrummarna och sånt där då. Men tillbaka till propolisen där. För i just i en topplistkupa så är det väldigt enkelt då. Du har de här listerna och de ligger ju kant i kant. Och det är bara att glesa på dem ett par, tre millimeter. Inte så det kan komma in och ut bin eller in getingar och sådana saker. Utan man glipar på dem lite grann och då kommer bina och täta de där gliporna där. Och då, nästa gång du kommer, så är det bara att skrapa bort den här propolisen. Och då får du alltså ett medel som är antiviralt, alltså mot virus. Antifungalt mot svamp. Och antibakteriellt. Och det är ju liksom inget hokus pokus, utan ja, det fungerar ju i naturen och skyddar mot virus, svamp och bakterier då.
Varför är det inte en större grej då om det fungerar så bra?
Jag vet inte. Det är väl en rätt stor grej, och sen är det ju det att hitta tillämpningar och sånt på det också. Men sen generellt sett så brukar ju sånt som inte går att ta patent på, brukar ju inte vara jätteintressant då.
Men så, och hur, om man har sån här propolis, man skrapar bort den här från den här listen och lägger det i en liten burk, ska man sedan äta det, eller har man det, blandar man det något, eller hur gör man?
Ja, det är två olika sätt som är vanligast. Jag brukar plocka och lägga i köksfönstret. Då är det så att jag får att det börjar klia halsen och sånt där, då brukar jag ta lite och tugga / suga på som en halstablett lite grann. Men sen är det många som gör tinktur. Tinktur, det innebär att man löser någonting i alkohol då.
Mm. Och det man löser någonting med alkohol.
Vad sa jag då?
Eller, nej, alltså det var ett skämt att man skulle lösa någonting med alkohol.
Du skulle vara rolig nu igen, Kalle.
Ja, förlåt. Jag okay. Det är inte skämt när vi pratar om bin. Fortsätt.
Ja, det är ett olämpligt tillfälle, Kalle. Nej, men du kan lösa ganska mycket propolis i... Du får lite högre alkohol. Jag vet att en del har prövat med mindre och det går hyfsat bra också. Men annars brukar man säga att det är bra om man har 60% i alkohol eller någonting sånt där. Och sen kan du helt enkelt ta droppar i det och dricka om du vill. Och sådana saker då. Det finns människor som är mycket mer insatt i de medicinska grejerna runt omkring bin då än vad jag är. Jag har inte haft det jättestora intresset just på de bitarna då. Men man brukar säga så här att har du en bikupa i trädgården så har du ett apotek i trädgården.
Mm.
Och det ligger ju lite grann i det också då. Jag vet också att om du bränner vaxljus, alltså biljus gjorda på bivax, så finns det alltid lite propolis i det där också. Och tydligen gör det till skillnad från paraffinljus och så som sotar och skapar sotpartiklar och sånt i luften då. Så gör vaxljusen precis tvärtom. Propolisen i, när den förbränns, skapar joner som gör att dammpartiklar och sånt i luften klumpar ihop sig och faller ner. Så att det har en renande, uppfräschande verkan på luften då i rummet där de bränner.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Coolt.
Ja.
Du, jag vet att du skulle kunna prata i 9 timmar om bin, men har du något mer du vill säga om biprodukter, eller ska vi gå vidare?
Jag kan väl säga bara ett par saker till då. Det finns även bigift är ju en produkt. Vi får väl lova
ett
bigift.
Jaha.
I öststaterna så har man speciella plattor som ger små stötar när bina går på dem, vilket gör att de sprutar ut gift och som de samlar och använder i medicin. Men sen det vanligaste är faktiskt att man låter bin sticka på ställen som smärtlindring. Och det låter motsägelsefullt, men det finns människor som har väldigt mycket problem med kraftig smärta då, och då blir det lindring för dem.
Jaha.
Och det aktiverar även immunförsvaret på ett positivt sätt och sånt där också då. Man sa, när jag var ung så sa man alltid det att biodlare får aldrig reumatism. Jag vet inte vad det ligger för sanningen i det. Men hur som helst så används det medicinskt i alla fall, bigiftet då. Och sen vill jag nämna en sak till också som jag vet framförallt i sydöstra Europa används ganska mycket. Och det är att man andas in luften som finns inne i bostäderna då, bibostäderna.
Vi pratar, kan man säga att man freebasar bikupan?
Ja, det kanske man kan göra. Men ja, de ligger alltså med slangar in och andas in luften då. Och vi pratade ju sist när vi pratade om bin, så sa jag ju det att de kommunicerar inne och att homeostasen, alltså balansen i kupan, regleras bland annat av doftämnen, feromoner, istället för som i våra kroppar, hormoner då. Och de här ämnena, som doftämnena som är i luften, de botar inte allvarliga luftrörssjukdomar och så gör de inte, men de lindrar dem. Men sen finns det en effekt till, och det är att de lugnar oss. Så en kvinna som jag känner, hon har en liten friggebod där hon har 2 stycken sådana här topplistkuper, och det är nät i gavlarna på dem där. Och så står de under en brits då, så att det blir mycket ämnen inne i det utrymmet där. Så där kan man gå och lägga sig och vila och koppla av och lyssna på surret under bädden.
Från vad mysigt det låter.
100 000 bin. Så är det. Sen, jag skulle väl också vilja säga en sak om vi lämnar det här med produkterna.
Ja.
Och det är det där att en vanlig fråga är, hur mycket tid tar det?
Ja. Mm.
Och det är så här, kan man säga, att en yrkesbiodlare som lägger mer än 2 timmar på att sköta ett bisamhälle om året, de får problem med lönsamheten.
Sen när 2 timmar per år?
Ja. Har man bin till husbehov och som hobby och så har man ju inte de extrema lönsamhetskraven på sig. Så det blir ju mer tid där. Och det är kanske för att man vill också. Men det handlar alltså om enstaka timmar per bisamhälle i ren skötsel. Däremot så är det viktigt att säga så här, att om man är nybörjare så ska man ju lära känna bina. Och det gör man ju både genom litteraturstudier, filmstudier och så vidare. men också genom att vara med bina. Och det kan ju vara att man sitter och fikar vid flustret och tittar vad som händer och ser hur det ser ut när det är normalt och när det är avvikelser och sånt där. Vad kan det bero på? Och att man tittar oftare i bikupan faktiskt. Många brukar ju säga det, jag ska inte störa bina. Men det är ju en ursäkt för att slippa gå dit ofta. Man blir ju ingen bra bi. Du måste gå och titta i kupan. Se vad som har hänt. Vad har hänt sedan förra gången? Försöka koppla det till vad är det som blommar nu? Vad det varit för väder och sådana saker. Så du kan koppla ihop det här. För då vet du sen när du blir mer erfaren att ja, nu har det ju varit så här. Sist jag var och tittade i kupan så såg det ut på det här sättet. Det är det här tiden. Nu blommar de. Och det har varit det här vädret. Nu är det nog bäst att jag går och kollar efter svärmceller där, va?
Mm.
Så att du lär dig och koppla ihop hela sammanhanget då. För då behöver du inte springa i kupan så vansinnigt mycket då.
Ja, just det.
Och det är en sån sak som jag tycker är väldigt viktig med biodlingen då. Själv för min egen del och som jag har hört många som har gått kurserna säga också. Och det är just det här att man connectar med naturen igen. Just att man ser det här vad det är som blommar.
Mm.
Och så det har, innan man skaffar bin så tittar man inte på samma sätt på det, va. Och jag var ju utan bin under ett par år här för 15-20, ja, knappt 20 år sedan nu då. Och det märkte jag med en gång att jag tappade den här kontakten.
Just det.
Som jag hade.
Ja, men för det är coolt för man får ju som en annan syn på naturen när man tänker på bina. För jag och Britta pratade om det igår. Hon har en sån här frömix som ska främja, som är bra för bina. Man slänger ut och så blir det blommor. Men och då vet ju jag så här att den tiden på året när det är som kärvas för bina, det är väldigt tidigt på året. Så då ska man, det verkar bättre att plantera sälj än blåklint för att hjälpa bina.
Ja, det är ju sant. Man brukar säga det i slutet på säsongen och i början på säsongen. Då början är ju allra känsligast då. Jag har ju daggvide bland annat. Den blommar ju ja, ett par, tre veckor innan säljen gör det också då.
Ja.
Men sen har du på många håll också juli som kan vara svag på dragväxter. Du har ju vitklöver om det finns mycket vitklöver.
Mm.
Sen kan lindarna blomma i juli också, de stora. Det är ju det sista trädet ut med sin blomning då. Så det finns också då. Men sen, jag försöker alltid framhålla det här när man planterar växter och sånt också i trädgården. Att man inte bara tänker på sina bin där. För bina de jobbar ju som sagt på en radie av 2 kilometer, va?
Mm, just det.
Och ibland ännu längre. Och de behöver enorma mängder med nektar. Alltså 150, 200 upp till 300 kilo för de största samhällena. Så det är mycket. Men då i din trädgård så har du ju alla andra hundratals, tusentals arter utav insekter som balanserar upp din trädgård.
Just det. Jag har ju till exempel satt ut väldigt mycket kolplanter till kolmalen nu.
Ja, det var omtänksamt tycker jag, Kalle. En kärlekshandling av rang.
Ja, ja.
Det är så här, jag har väl nämnt det förut här tror jag i podden, att när jag börjar med den här biologiska mångfalden, det breda, stabila ekosystemet i min egen trädgård, där jag tänker mycket på alla insekter, blomflugor, skalbaggar, steklar, parasitsteklar bland annat. Det är rena alien, de kör in en snabel eller slang in i maskar och larver och sånt där och lägger ägg in i dem som börjar växa.
Fräscht.
Så, ja, men jag är tacksam för det. Nej, men jag får lite angrepp på min kol och så också, givetvis. Men innan säsongen är slut så har jag ändå fräsch kol.
Mm.
Jag använder inte dukar och sånt längre. Och jag har inte så bråttom med tidiga grejer heller. Och vill jag ha det så kör jag det i växthus i så fall. Så som du provade på i år då.
Ja.
Så annars kan man ju använda duk för att driva också ut även på fältodlingen då.
Just det.
Mm, men där lämnar vi biodlingen tycker jag, va? Vi skulle ju träna idag på att köra lite kortare inslag.
Ja, precis. För jag ska ju vabba så vi har inte så mycket tid kvar. Vi går vidare.
Ja.
För några veckor sedan pratade vi om EDC, Everyday Carry. Alltså de sakerna som du ska ha på dig, på din person, för att vara förberedd på det livet kan kasta mot dig. Jag satt och skröt vitt och brett om att jag hade en Leatherman Wave alltid i fickan. Och att du tyckte den var lite för tung. Men då sa jag att när man ska få ett sånt här litet klipp till den, så den kan sitta fast på fickan, så känns den inte tung längre. Vet du vad som hände igår? Klippet gick av.
Okay.
Så nu har jag en Leatherman Wave som skramlar omkring i fickan. Och det är hemskt. Det är vidrigt det. Den är tung. Den fladdrar omkring i mina byxor. Så nu kommer jag att lägga ur den. Nu kommer jag inte ha den längre. Så då kommer jag inte ha ett verktyg i min EDC.
Mm.
Men det är inte det vi ska prata om nu. Utan vi ska prata om motsvarigheten till EDC som du har i din bil. Och det har du lärt mig, Patrik. Det heter GHB som drogen. Men vad står det för?
Get home bag.
Get home bag.
På preppiska.
Och för er som är bevandrade i engelska så förstår ni då att det här är en väska som innehåller saker som gör att du kan ta dig hem.
Ja.
Berätta, Patrik.
Ja, alltså jag tänkte nästan att vi skulle ta och börja med bilarna och utrustning och sen den här väskan också som en del av det här paketet.
Bra, bra.
Vad är det för lämpliga bilar till exempel? Har du någon bra beredskapsbil?
Alltså jag har ju en 11-bil, den måste ju räknas som en ganska bra beredskapsbil. Alltså en gammal ett militärt terrängfordon med en gammal Volvo B 18, 20, va? B20.
Jag tror att det är en större i dem om jag inte...
Jag tror att det är B20 faktiskt. Eller B... Finns det 25?
Ja, jag blandar nog ihop med bandvagnarna. Det var en
skitsamma.
Motor.
Det är i alla fall en motor som det är en väldigt, väldigt vanlig motor. Så, och då, det är ju bra ur prepping-synpunkt. För då finns det mycket reservdelar till den.
Ja, men samtidigt... Ja, för specialgrejer och fall så är ju en sån bil bra. Den är ju oerhört resursstark när det gäller att ta sig fram i terrängen. De var rätt dyra de där bilarna också. Jag vet, när jag var officer så hade man lite roligt åt det där. För norrmännen funderade på att köpa den där bilen, men så konstaterade de att nej, men vi behöver ingen bil som kan klättra i träd, sa de då till slut. Att den var liksom för bra, för dyr. Så är det. Men samtidigt så är det ju så här. Den är inte speciellt snabb. Den drar väldigt mycket bränsle.
Ja, det gör den.
Ja, och det gör ju att...
Man måste ha hörselkåpor när man kör den också.
Det kanske är några... Ja, precis. Det, men det är ju några anledningar där som gör att det kanske inte är första valet när det gäller det. Men du har väl andra bilar också?
Ja. Sen har jag en Toyota Hilux.
Just det. En pickup.
Och det som talar för den som prepperbil är ju att den är väldigt, väldigt vanlig i olika konflikthärdar runt om i världen. Alltså talibanerna älskar ju sina Hiluxar.
Mm. Men den är ju fyrhjulsdriven, så den har ju också en bra förmåga att ta sig fram.
Mm.
Och sen har du ju ett relativt stort flak på den som, ja, din bil lastar säkert ett ton på flaket, va?
Mm.
Det är också en stor fördel.
Men om man liksom lyssnar på det här och ska skaffa en bil, hur ska man tänka för att den ska vara en bra bil ur beredskapssynpunkt?
Jag har ju tänkt så här att jag bor ju på 320 meter över havet.
Mm. Alltså i torn.
Ja, precis.
Ja, det var kul. Jag tror bilden som många har som lyssnar på det här, det är nog att du bor lite som Fader Forra. Att du bor som högst upp i torn.
Ja, jag bor uppe på ett berg, gör jag.
Ja,
men saken är ju så här att vi har haft... enklare bilar förut. Eller det har vi. Vi har en väldigt enkel bil nu. Men vi har en fyrhjulsdriven bil.
Mm.
Och den är dessutom förhöjd några centimeter då, så att det är en enklare SUV helt enkelt.
Vad heter bilen?
Det är en rumänsk bil. Den heter Dacia Duster. Det är Renault och Nissan som har den fabriken där ihop då. Så att det är Renault, en snål, liten snål diesel. Ja. Över 20 år gammal konstruktion som är förbättrad då. Så det är liksom inga jättebarnsjukdomar på den. Det är väl en av de vanligaste motorerna som har tillverkats, tror jag. Det finns väl säkert japanska motorer som har gjorts. Men det är alltså 20-25 miljoner exemplar och sitter i alla Megane, alla små hantverkarbilar från Renault. Sitter i vissa mindre Mercedesar och sådana saker då, va? Så det är väl beprövad teknik.
Och sen, och var det någonting du tänkte på när du valde bilen?
Jajamensan. Det är en 1,5 liter, så det är en liten motor, men den drar ju under halvliten vid normal körning. Och det var väldigt viktigt för mig. Och sen får jag ändå, så det dragkrok är ju också viktigt i så fall, va, för att kunna flytta på saker. Och det kan man också tänka sig såna här allvarligare grejer, att du behöver evakuera. Så är det ju fantastiskt bra om du har en kompetent dragbil med dragkrok och en släpkärra, va?
Just det.
Så, och sen då att använda den som bruksbil vid vanliga, så får den faktiskt dra 1500 kilo. Så det är också en bra egenskap då. Men vi var ju väldigt tveksamma. Man tänker ju kanske inte det första att man ska köpa en rumänsk bil. Men vi fick alltså en fyrhjulsdriven dieselbil, ny, för strax över 150 000 då.
Ja, det är bra.
Ja, det är nog väldigt bra. Ska du ha någonting i närheten den där, så får du nog nästan lägga på 100 000 skulle jag säga.
Men för att det här inte ska bli en annons för Dacia Duster.
Ja.
Så om vi ska prata lite mer generellt om prepperbilar. Du säger dragkrok, du säger fyrhjulsdrift, du säger beprövad teknik.
Ja, alltså som om du vill ha beredskapsbil, så kanske man inte tittar så mycket på image, utan mer på funktion då, va, och kostnader, för då behöver du pengar till annat också.
Just det, men sen, man har också känslan av, Patrik, att du behöver inte kompensera för någonting när du skaffar bil.
Nej.
Exakt. Du har ju ditt på det torra, så att säga. Du, vad har du för utrustning i bilen?
Ja, jag skulle vilja säga också så här att, ja, precis. Vi har så lätt att tänka att, eller glömma det här med snöfall till exempel.
Ja.
Att ha en bil som ändå har hyfsad framkomlighet i ett par tre decimeter blötsnö. Då är det ju fyrhjulsdrift och lite förhöjd bil du behöver, så den inte trycker ihop snön för mycket, ja, va? Och fastnar. Men sen, snökedjor. Tänk om du har en fyrhjulsdriven bil med snökedjor.
Ja.
Då ska det vara rätt så besvärligt för att du inte ska kunna ta dig fram.
Ja,
antingen vid evakuering eller om du behöver ta dig hem då, va? Så att du inte blir stående.
Just det.
Och det finns ju olika kvalitet på det. Vi har väldigt duktiga snökedjetillverkare i Sverige bland annat då, va? Men då kostar det lite mer. Och jag själv har två bilar då, och så jag har faktiskt nöjt mig med, jag använder ju inte snökedjorna utan har dem, för bilarna tar sig fram så pass bra ändå under de flesta omständigheter, men behöver jag sätta på dem då, så finns de där. Så jag har nöjt mig med Biltemas, och där får du hyfsat bra snökedjor till ett väldigt bra pris då.
Och de har du alltid i bilen under vinterhalvåret, eller?
Jajamensan. Och vi har också motorsågarna faktiskt under stormsäsongen och vintern då. Stormsäsongen, ja, då blåser ju träden ner över vägarna här, och vi är ju inte det mest prioriterade området som åker till första av alla, kan man väl säga. Vi får röja, ja, vi kan väl säga så här, här har ju folk motorsågar och sånt, så att det är väl nästan här det vägarna är röjda först om det blir sånt väder. För folk gör det själva.
Alltså du ska se mig efter storm när jag åker runt och trålar efter träd som har fallit över vägen för att jag ska få såga mig fram.
Brukar du hitta?
Ja, jag hittar aldrig några. Det brukar alltid vara fixat när jag kommer.
Ja, du bor i ett sånt område också. Ja, precis.
Ja, men om man som jag jagar, då är man ibland på små skogsvägar där det blåst ner träd och så här. Att skillnaden på att ha en såg och att inte ha en såg, det är ju liksom... Det är så otroligt frustrerande. Det är som att stå bakom en bom och inte ha nyckel. Liksom. Och har du såg, då har du nyckel till bommen. Ja. Kommer du förbi. Det gör otroligt stor skillnad. Jag kör faktiskt... Jag kör motorsåg ibland när det har varit extra mycket storm. Annars har jag en fogsvans alltid i min pickup.
Mm.
För det tänker jag, då löser jag de flesta träd om jag bara vill.
Precis, så är det. Yxa och bågsåg är ju ett alternativ också.
Mm.
Då. Och då bör du ju ha... Det är ju olika blad till bågsågar. Och det gäller i övrigt också. Därför att är det färskt virke... Jag vet inte om du har tänkt på det, men om du sågar i färskt virke med en såg som är avsedd för torrt virke, till exempel en fogsvans,
den suger, är
ju
fast.
Suger ju fast med en gång, va?
Ja.
Det kletar ju ihop och nyper. Du måste ha en, alltså det är ju det här när det bara är ljud, nu skulle jag vilja haft bild, men jag ger mig inte på, men du har större mellanrum mellan en del tänder i en såg för färskt virke, och det gör att det kan mata ut spånerna på ett helt annat sätt.
Va? Mm.
Så vill du ha en såg i våra evakueringsryggsäckar, så ingår det faktiskt en bågsåg.
Mm.
Som barnen har i varsin i familjerna också. Och då är det ju olika blad. Det finns,
har du följt med dig i ryggsäcken?
Jajamensan. Det är ju bågsågsblad, så att där är det för torrt virke. Om du till exempel tar vill ha ved och såga dött virke i skogen, då är det ju torrt virke, va? Och då vill du ha ett bågsågsblad och de är lätta att byta. Och sen om du vill såga färskt virke så finns det med också. Och även om du behöver rensa en väg eller någonting sånt där. För det är nästan hopplöst att såga på ett vettigt sätt med fel sågblad. Speciellt med det som är avsett för torrt i vått virke. Så det är något att tänka på om man ska ha manuella sågar då. Men sen får vi väl säga det också när det gäller, vi var inne på motorsåg där. Det är ju också ett, kanske en av dem, om man vill ha långsiktig beredskap, en av de maskiner som man faktiskt vill ha.
Mm.
Och ha bränsle till och lite reservdelar och sågkedjeolja och sådana saker. För den är... Man brukar ju skoja och säga det, fast det ligger ganska mycket allvar i det. Hade den uppfunnits idag så hade den aldrig blivit tillåten. För det är ju ett farligt redskap också. Va? Väldigt farligt redskap.
Ja.
Så man måste ju lära sig att använda en.
Den hårda vägen har jag lärt mig. Jag såg att med benet när jag var liten.
Ja, och du har benet kvar som tur är. För att det kan ju ganska fort gå väldigt illa, va? Och... Just när det gäller motorsåg också så är det ju så här att den farligaste tid, det är ju inte när du precis börjar med motorsågen som det är allra farligast. Därför att då är du så på hugget och så beredd och vaksam och alltihopa. Den farligaste tiden, det är när du fortfarande är orutinerad men börjar känna dig som om du kan, va?
Ja, det är jag.
Ja, det är, så är det.
Alltså man ska alltihopa över sista åket.
Mm. Men har du provat att fälla stora träd eller kapa grov ved och sådana här grejer manuellt någon gång och sen prova med motorsåg, så förstår man varför jag säger att det är ett av de första redskapen, maskinerna då, utöver handredskap som man skaffar faktiskt.
Patrik, det här kommer låta helt sjukt, men jag måste sluta nu.
Ja. Nej, men jag förstår det, Kalle.
Jag måste ta hand om min sjuka ettåring. Så...
Ja, du sa ju det innan och nu har tiden redan gått som vanligt. Du, det var ju ett ämnesområde som vi missade nu, och det är ju en fråga som en har gjort där. Och det är ju om, vi har ju pratat om vete flera gånger och hade fördjupning här för bara något enstaka avsnitt sen, om lagring av vete och hur det fungerar och vad man ska tänka på. Och då är ju naturliga följdfrågan där, vad gör man med vetet då?
Ja, precis.
Men det tar vi nästa gång då.
Nästa gång så kommer vi prata mer om vad man ska ha i sin bil, om sin get home bag och om att tillaga vetet man har lagrat.
Ja.
Tills dess, ha det så bra. Om ni är sugen på småbrukarkurs, tjata som fan på internet, så kanske det blir. Vi hörs om en vecka.
Hej då!
Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.